Du ropade igång det här. Det var bra. Kom alla nu och sätt er, ropar han. Vi börjar. Kom igen, säger han. Jag tolkar språket. Ni kommer ihåg det från igår, va? Ja. Det finns saker och ting på jorden som är lite krångliga att veta allting om. När jag började med de här skapelsefrågorna så märkte jag att jag visste för lite om istid. Och då började jag forska på det, alltså på universitetet. Sen märkte jag att när skapelsetroende höll på med om kontinenterna har drivit och hur bergen har bildats, så var teorierna inte så jättebra. Så då mixtrar jag ihop min egen. Ni ska få se lite grann av det. Här har ni i alla fall på bilden Oxtindans glaciär, och så är det några av mina vänner. Man lär sig ju i tv och tidningar och överallt att våra kontinenter har suttit ihop. Man kan se till exempel att man ser att de passar ihop som ett pussel, och att det finns delar av berg som fortsätter från en kontinent till en annan, och att lavaflöden går från en kontinent till en annan. Men börjar man titta lite grann närmare på det här, så ser man att det där pusslet inte är så snyggt som de framhåller, utan man måste hålla på klippa och klistra i det, och det hänger inte ihop riktigt så bra som man har tänkt sig. De här sakerna som sträcker sig över kontinenter är inte heller så entydiga som man säger. Och frågan är, finns det något som inte stämmer med det? Det brukar man som inte visa upp. För att göra en lång historia kort. När jag började med det här med kontinentaldrift så upptäckte jag att det finns massvis av forskare som tror att kontinenterna inte har drivit ifrån varandra. I alla fall inte som det står i läroböckerna. Och då menar jag forskare som inte är kristna. Och de har alla möjliga tankar och teorier. Sen om någon av dem är rätt, mer eller mindre, det är en fråga. Men det de visar gång på gång på gång, det är att det här som vi lär ut i läromedel och sånt, det funkar inte. Till exempel att det skulle röra sig i jordens inre, stora celler av lava som värms upp, kyls av, värms upp, kyls ner, och så dras havsplattorna under kontinenterna och så höjs bergskedjorna upp. Det man ser när vi har hav och djupa gravar vid kontinenterna, det är att det verkar som att det har inte kört sig mot varandra, utan att det har fått åt andra hållet. Det har blivit en spricka. Om någonting kör sig mot någonting annat, vad händer då? Jo, här nere blir det en massa, det blir som en snöskrapa. Ni vet, som man gör, i Norrland har vi snö och då kör man ihop snön i stora högar. Det gör ni här kanske också ibland. Eller grus eller någonting sånt. Det skulle bli en stor hög med en massa grunts, eller vad man nu ska kalla det där. Havsbotten och allt möjligt, men det är det inte, utan det är ofta alldeles platt. Stora plana saker, som en jämn havsbotten. Det ser snarare ut som att det kan ha rört sig ifrån varann, inte mot varann. Och sen så brukar man då säga att man hittar fossil av vissa djur på vissa kontinenter bara. Och då försöker man förklara det att det finns olika djur och olika växter på olika kontinenterna. Med hjälp av att ibland har kontinenterna suttit ihop och ibland har de inte gjort det. Och där upptäckte jag ju också bland de här forskarna som inte tror på det som står i läroböckerna. Om några forskare som tror på det här säger att här har man hittat det fossilet och där, men inte på något annat ställe, då kan de här forskarna komma med typ 100 källor med fynd av sådana där fossil överallt. De ligger inte bara där de borde vara enligt teorin att kontinenterna har drivit, utan de finns överallt. Mer och mer och mer av dem hittar man. En sak som verkar vara riktig är att det kan vara stora plattor. där det sker jordbävningar och sånt. Men sen detaljerna kring hur det sker och varför det sker, det är ju alltså mycket spekulationer kring det. Jag ska inte gå in och djupare. Jag ska bara säga att det här är något ni inte behöver tro på, alltså att det som sägs i läroböcker. Precis exakt hur det är kan jag svara på. Det vet vi inte. Jag har läst igenom massor av forskare med olika tankar och åsikter. Ingen har lyckats lösa allt. De har tagit en liten del och så har de löst den och så stämmer det inte med resten. Så ingen, kan jag säga, vet precis hur det är. Men jag gjorde en liten teori kring det här. Jag tänkte mig, hur har bergen bildats? Hur kommer det sig att det stora lager av sand och lera och kalk i stora, stora gropar över hela jorden, som forskare kallar geosinklinaler? Och så tänkte jag på, i Bibeln är det någon beskrivning av en stor världsvid översvämning, som jag ska prata mer om ikväll. Då ska ni få se massor om det. Och i den där översvämningen så står det att det mesta vattnet, eller det står inte det mesta vattnet, men det verkar som det fanns underjordiska källor. Alla de stora djupets källor bröt fram. Och då utifrån det gjorde jag en tanke. Här är då jordskorpan, att det är olika färg eller mönster. Det beror på att man anser att det är olika sorters berggrund. Men i alla fall, att det fanns något stort underjordisk källa med vatten. Det kanske inte var som en underjordisk tav, utan ja, precis hur det var, det vet vi inte. Men i alla fall, om den där underjordiska källan skulle öppnas, då skulle liksom taket över den rasa ihop. Det skulle bli en stor djup grop. I den djupa gropen skulle det fara ner massor av sand och lera och kalk. Sand och lera och kalk är tyngre än vatten. Vad kommer att hända då? Jo, då kommer jordskorpan att pressas neråt. Men när den gör det, då kommer den att börja smälta. För det är varmare längre in. Den kommer att smälta på tre ställen. Ett, två, tre ställen. Men det som smälter, vad händer med det? Förutom vatten. Vatten är det så att när det är fast så är det lättast och så flyter det ovanpå. Det är därför vi har is och inte djupfrysta hav. Men alla andra ämnen är tvärtom. När det är fast så är det tungt och sjunker. Men när det smälter då blir det lätt. Och vad händer med något som är lätt? Jo, det stiger uppåt. Då det här som smältan som bildas, den borde stiga uppåt. Och så borde den bilda höga bergskedjor där det tidigare var stora gropar med sand och lera och kalk. Och tittar man på det här som naturvetare, så okej. Redan fortfarande så hittar man stora underjordiska källor med vatten som man inte förväntade sig. Det står ju någonting om att de stora djupets källor stannade av eller någonting sånt där, tror jag också. Hela jorden är full med stora gropar som fylls med sand och jord och grus och lera. Inte jord så mycket, men sand och grus och lera. Och mitt i de groparna så har väldiga lavaflöden pressat upp bergskedjor. Alperna, Anderna, Himalaya, norska fjällkedjan eller skandinaviska fjällkedjan. Precis varenda bergskedja ser ut så där. Ja, men det här tar inte det här flera miljoner år. Man säger att det tar så oerhört lång tid för berget att bildas och att berget ska smälta upp. Jo, det tar oerhört lång tid. Så jag tänkte, det här funkar aldrig. Och så började jag räkna på det och tog samma värden som, ja, är ganska normala i den vetenskapliga litteraturen. Och va? Det här skulle smälta jättesnabbt. Det skulle inte ta, ja, kanske några hundra år maximalt. Men en sån här lavaflöde som stiger upp och rakt igenom då, det tar väl tusentals eller miljontals år. Trodde jag också. Men det gick också jättesnabbt. Alltså allt det här från att det varit en underjordisk källa fylls med sand och lera och kalk, det sjunker neråt, smälter och stiger upp, kan ha skett på bara ett par hundra år. Inga problem. Och det som är intressant som har börjat hända nu på sistone, faktiskt kanske en del tidigare, men på sistone i den vetenskapliga, sekulära, fackvetenskapliga litteraturen, det är att de har börjat skriva om att, alltså, vi trodde att det tog miljontals år för bergskedjor att bildas. Men nu har vi sett att de kan bara som ploppa upp. Det kan gå jättesnabbt. Och vissa typer av bergarter, de säger man, de måste ha nästan som sprutat från flera kilometer ner och bara kanske på timmar eller dagar kommit upp på jordskorpan. Det är sånt som innehåller diamanter. Kimberliter heter det. De är inte de stora delar av bergskedjorna, men bara att det finns sånt inne i dem tyder på att om det har sprutat så jättesnabbt, då kanske det andra inte har tagit så lång tid heller. Om det här hände, så skulle krafterna som pressade upp bergskedjorna, till exempel skandinaviska fjällkedjan där och Appalacherna i USA, de krafterna skulle vara så jättestora och få bergen att stiga upp ganska högt också. Och sen skulle det bli så att det blev kraft åt höger och vänster. Det skulle inte bara bli en kraft rakt uppåt, utan det skulle också fara åt sidorna. Och om det händer, då skulle det kunna pressa iväg kontinenterna så att de åker. Och faktiskt är det så att här under kontinenterna så verkar det som att det är ishalka. Nej, inte is förstås. Men ämnen som är nästan som ishalka. Tixotropa ämnen heter det. Så att kontinenterna skulle kunna börja forsa omkring ungefär, kanske inte riktigt som när man åker skridskor, men något åt det hållet. Men havsbotten då, här har vi Stilla havet. Havsbotten då, den är ju vägen, det krockar. Men det som händer med havsbotten, det är, den sjunker. För havets botten, det är tungt. Och det som är under det är lätt. Så om det blir sprickor i havets botten, vet ni vad som händer? Det bara sjunker rakt ner, slurp. Och det kan gå oerhört jättesnabbt. Så om det var stora djupets källor och så fylldes det med sand och jord och grus och lera. Ja, inte jord. För att när det transporteras, då är det inte jord längre. Då blir det uppblandat. Sand och lera och kalk. Sen sjunker det snabbt neråt. Sen stiger det snabbt uppåt. Sen krafterna gör att kontinenter kan börja röra sig. Och då skulle det på några hundra år eller kanske några tusen år så skulle kontinenterna kunna röra sig till de platser där vi har idag. Ingen forskare som är skapelsetroende har sagt att det är något fel i det. De har inte sagt, men titta, det där stämmer inte. Men jag vet inte om det är rätt heller. Jag var inte där. Men kanske. Och när skulle det här ha skett i så fall? Om man ser på det som naturvetare så borde det ha skett. En del kan ha skett snabbare. Någon sak kan ju gått kanske bara på något år. Men andra saker, det mesta borde ha skett på några hundra år. Och vad händer i Bibeln några hundra år efter översvämningen? Vet du det? Han vet det inte. Ty i hans tid fördelades jorden. Det var en gubbe som hette Peleg. Ty i hans tid fördelades jorden. Och ofta tänker vi oss att då delades det upp i olika språkgrupper vid Babelstorn. Och så kanske det var. Men ordet Peleg, grundordet, betyder att landytan delas upp med vatten. Så kanske att det var så att några hundra år efter översvämningen typ, så skedde det här. Att det inte var bara så att det blev språkgrupper, utan när folket for iväg åt olika håll från Babels torn. Så en del råkade sitta där i Amerika och forsa med. Det är mycket där som vi inte kan veta, men beräkningarna här, ingen har visat att det var något fel på det. Men i alla fall, det som händer antingen direkt efter en översvämning eller om det är sån här kontinentaldrift som är långsam. En del tror att det är supersnabb kontinentaldrift under översvämningen. En del skapelsetroende. Men om de tror det så skulle havet koka bort flera gånger om. Så de måste ha in Gud och göra en massa under hela tiden för att deras teorier ska stämma. Och sådana teorier tycker inte jag är bra. Jag har gjort en helt fantastisk teori, men den funkar inte alls. Så Gud måste komma in och göra några under för att rädda min teori nu och då. Jag menar, det kan ju vara rätt, men det känns inte riktigt rätt. Då kan man göra vad teorier som helst. Den här behövs inga Guds under för att göra det, utan Där kan det bara stå Peleg, ty hans tid fördelades i jorden. Det står inte Peleg, för då gick Gud ner och gjorde ett karateslag i backen och körde iväg kontinenten. Ja, om jag nu får uttrycka mig på det viset. Han som jag åkt med nu en vecka, han har svart bälte i karate. Så det var därför jag pratade om karate. I alla fall, hur som helst skulle det bli kallt, varmt i vattnet. Det här är en av mina bästisar. En amerikan som heter Mike Ord. Och han, kan man säga, han är den enda som har löst istidens gåta. Och han säger, och jag håller med honom, det enda som det funkar med, det är den bibliska saken. Alltså, vi skulle aldrig haft någon istid om inte det som står i Bibeln är sant. För att, alltså, när jag läste om istiden och påbörjade min förberedande forskarutbildning, så det gick de igenom massor av teorier om istiden. Och alla teorier som finns, som lärs ut överallt, som man säger överallt, astronomiska teorier och allt möjligt, de hjälper ingenting. Om det skulle bli kallt nu här, kallare och kallare och kallare och kallare, då skulle det bara bli som i Sibirien. Har de någon istid i Sibirien? Nej, de har kallt men ingen is. Om det blir kallt sakta så blir det ingen is. Utan det som måste... Det som måste vara... Det måste vara ett varmt hav så att det avdunstar en massa. Och så en kall kontinent. Kallt på land. Och precis så skulle det vara efter en översvämning. Och även om det blev under Pelegs tid. Men det skulle bli faktiskt båda gångerna. Jag ska förklara mer om det senare ikväll. Så det skulle bli jättestora cykloner, som stora stormar, som tog upp massor av fuktighet från havets yta. Och sen, på grund av att det var varmt över havet och kallt över kontinenterna, bland annat därför att det hade varit vulkanutbrott och sånt, men det finns mer som jag ska prata om ikväll. Så skulle det bli ungefär som så här. Här är då en modell. Att havet skulle vara till och med kring 24 grader varmt. Och vad händer då om havet är varmt och kontinenten är kall? Jo, kall luft som är tung far ut över havet. Där tar den upp en massa fuktighet och blir varm. När luften blir varm stiger den uppåt och sen åker den iväg in över kontinenterna och kyls av. Och vad händer då? Då regnar det inte, utan då snöar det. Och så när luften har kylts av ännu mer, då åker den ut över havet igen, tar upp fuktighet, stiger för att den blir varm, avger fuktigheten som snö. Och då får man en istid med ett par kilometer tjocka isar, eller på kanske bara ett par hundra år. Så snabbt går det. Om man börjar titta på vad som hände under istiden. Man har hittat massvis med djupfrysta mammutar. En del tror att de här djupfrystes i samband med Noas flod. Men man hittar dem ovanpå sådana lager. Man hittar dem alltså i mer nutida lager. Tillsammans med vanliga människor och sånt som är, så att säga, mer nutida. Inte från igår, men egentligen en mammut är en indisk elefant som är lite hårig, har man upptäckt. Det underliga med de här mammutarna, det är att ju längre norrut man kommer, desto mer hittar man av dem. Så de nysibiriska öarna, som det kallas, norr om Sibirien, där det är som kallast av alla ställen, där hittar man mest mammutdelar. En del säger att vissa öar nästan bara består av mammutbetar och mammutben. Och då kan man ju undra sig, varför for alla mammutar ditåt? Ja, om det var så att klimatet var lite fram och tillbaks, då var det väl inte så intressant. Då kunde de fara fram och tillbaks. Om man vill att det skulle bli varmare, var skulle ni gå? Skulle ni gå upp till Norrland eller ner till Skåne? Ja, till Norrland såklart. Om man tycker om kyla. Men vill man att det ska bli varmare så går man till Skåne. Men efter en översvämning, om det var så att kontinenterna var kalla och havet var varmt, var skulle de gå? Självklart, de skulle gå norrut. till det varma havet som fortfarande var varmt, varmare än kontinenterna. Och sen frös det till så att de kunde ta sig ut över isarna där det fortfarande var varmt. Men till slut var det bara is. Och sen var de fast där allihopa. Annars är det jätteunderligt. Varför går de längre och längre och längre norrut? Det brukar inte bli varmare där. Och det var inte så mycket att äta där ute heller förmodligen då. Men de djupfrystes inte så där bara tvärsnabbt allihop. Det man har sett det är att under en sån här istid så skulle det vara väldigt kallt och lite växtlighet. Och det skulle finnas mycket sån här lösjord eller lössjord som det kallas. Och de är ofta, det är inte så att de har stått och gått och som frusit fast i steget. Utan de har ofta begravts av väldiga såna här sandstormar eller dammstormar som kan begrava hus fortfarande idag i mellanstaterna i Amerika. Här har ni någon bild så kan ni se en sån där dammstorm. Ja, om ni vill kan ni få föra dit och testa hur det känns. Men det är inte så roligt. Så att mammuterna har man sett, de verkar, de som man har hittat hela djupfrysta med kött och allting på, de verkar ha begravts i något liknande sånt här. Sen många är ju bara skeletten som sagt, så de har bara svultit ihjäl och sen har det blivit. Ja, titta, där har vi något hus som är nästan helt begravt. Ja, inte så roligt, men så händer. Och det skulle hänt också efter istiden. Men i alla fall, det man ser, det verkar att det varit ett kall kontinent, varmt hav. Mammutarna gick norrut. Inlandsisarna kan ha bildats på bara ett par hundra år. Och sen, jag visar bara lite vanliga istidsbilder här. Alltså, vi kan se idag från nutida glaciärer, jämföra med dem och så se spåren över hela Skandinavien och ja, norra halvklotet. Att det verkligen har varit i inlandsis. Det här är från en nutida glaciär. Det har krossat berg och lagt upp det i högar. Det har polerat klippor, nött ner dem. Och det här är, vet ni vart det där är? Nej. Det är tunnelbanestationen och universitetet. Vid Naturhistoriska riksmuseet bara en liten bit bort. Man kommer ner därifrån och så går man. Ja, hitåt så är det en liten bit till naturhistorisk. Där har ni väldigt fina såna här isräfflor. Och så kan man se härifrån har isen gått, gjort räfflor. Och sen på baksidan är det som alldeles brant. Det har krossat berget på baksidan. Men först har det som glidit över och sen baksidan har krossats. Och så kan man se på massor av platser över hela ja, norra halvklotet. Men de här är extra snygga. Och här har vi mer isräfflor. Alltså stenar som varit infrysna i is. Men det här är från Gotland. Sen har då inlandsisarna transporterat jättestora stenar. Det här är nog det största, en del säger det största i hela världen, en del det största i Europa. Men det är ju alltid roligt att vara störst. Där har vi i alla fall min hustru. Det vita är hennes t-shirt, som har några jeans som inte syns så bra. Hon är inte så pytteliten som det där vita. Bara så ni ser. Och här har vi något annat flyttblock nere i Skåne. Det är fortfarande min hustru, men hon har bytt kläder. Det var nog ganska länge emellan det där. Norra Sverige och Skåne. Och ja, sådana här finns lite överallt. Och sen finns det då moränkullar. Alltså, inlandsisarna har pressat upp stora högar med sand och lera och kalk. Och som sagt, när man tittar på bilder över det här, då säger man att inlandsisarna var typ 4 kilometer tjocka. Här har vi då Grönland, Nordamerika, här har vi Skandinavien här under och så England. Man brukar säga nu att inlandsisarna var 4 kilometer tjocka. Men ju mer man har forskat på det här har man sett att stora delar av norra Kanada, där var ingen is alls. Och man har överdrivit också tjockleken på isarna. Många ställen här uppe i Skandinavien har man sett uppe i fjällen. De verkar inte ha varit nedisade. Då börjar man upptäcka mer och mer utav. Alltså i Sverige så är bergen så här ofta lite jämna och rundade. Inlandsisarna har verkligen pressat, hyvlat ner dem. Det är mer från Sverige. Så där rundade berg. Rundade berg. Så ser det ut överallt i Sverige. Sen åker vi bara över gränsen. Då börjar vi se plötsligt börjar bergen bli lite spetsigare. För om man ännu längre in i Norge mot kusten, då börjar bergen bli ännu mer spetsiga. Och det här uppe vid Lofoten. Lofoten säger man att det är bland de äldsta bergen. Så de borde vara mest nednötta av allihop. De är typ 2-3 miljarder år gamla, säger de. Men hur ser de här bergen ut? Ja, de är ganska spetsiga där uppe. Men här nere har de nötts ner. Här är de lite mjuka, men topparna är ganska spetsiga. Så det verkar som att det var inlandsis som var här nere. Men inte uppe på topparna. Fast ritar man bilder då säger man att inlandsisen var någon kilometer uppe. Men den har inte gjort någonting med topparna. De är ju spetsiga. Där har vi mer spetsiga toppar. Ser det ut som att det har varit en stor inlandsis som har nött ner de här? Inte alls. Här nere är det nednöt. Men inte där uppe. Här har vi någon till sån där topp som sticker upp. Allmark här är alldeles nednöt. Den där är väl lite nednöt, men den sticker upp i alla fall. Sen, man säger ju att det har varit faktiskt flera istider under några miljoner år. Och den sista istiden slutade för 10 000 år sedan. Och ja, för typ 100 000 år sedan så startade den väl. Exakta tider, det kommer jag inte ihåg, för att de ändrar lite nu och då. Men hur vet man att allting är så gammalt när det gäller istiden? Ja, på grund av trasiga tunnor. Visst var det du, Gunn-Britt, som ville ha om kol-14, men du skulle göra något annat nu. Alltså, du var inte här. Just ja, nu missade du det, Gunn-Britt. Hon sa om Gunn-Britt. Hon skulle lyssna i lurarna bara, men då får ni inte se det här. Men det får ni överleva. Det här är kol-14-metoden, men inte hela metoden förstås. Det här är en illustration på det grundläggande problemet med kol-14-metoden. Kol-14 används bara för att bestämma åldern på sånt som anses vara upp till 65 000 år. Är det något som är äldre än det så ska man inte kunna bestämma åldern med det. Men han som fick Nobelpriset för metoden, han såg att metoden var i obalans. Och om jorden bara var 30 000 år gammal borde den inte vara i obalans. Och så mätte han hur mycket obalans är i den. Det var så mycket obalans i den att jordens atmosfär, inklusive livet, inte kan vara äldre än 10 000 år. Men han som fick Nobelpriset för metoden, han kunde inte acceptera det. Men principen, tanken kring det, den där obalansen, det är att kol-14 det bildas hela tiden i atmosfären och sen bryts det ner, det är radioaktivt, det försvinner. Och det är ungefär som att man fyller en tunna som det är sprickor i. Om ni fyller vatten i en tunna med sprickor i med jämn hastighet, så från början fylls det på ganska snabbt, men efter ett tag kommer man till en balans, en jämvikt, där det läcker ut lika mycket som det man fyller på. Och det borde ha skett efter 30 000 år. Men vi har inte kommit dit än. Så tar man hänsyn till den metoden, då blir alla åldrar mycket lägre. Det finns ingenting som är 60 000, utan det går under 10 000 år på allt. Sen finns det en annan metod som heter aminosyremetoden, som ofta används. Evolutionister, när de använder den så blir det väldigt roliga resultat. Det har att göra med det här som jag pratade om igår, vänster och höger. Allt levande är uppbyggt av, kommer ni ihåg om det var vänster eller höger? Vänster, där är min vänsterhand va? Så då blir det vänster, 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 vänster. Men lämnar man de här åt sig själv, då förändras de. Så att om det från början är allt vänster och så börjar det brytas ner, då förändras det så att en del blir vänster och en del höger. Och utifrån det försöker man bestämma åldern också. Problemet är bara, om man gör som evolutionisterna gör, då får man att de här vänster, vänster, vänster blir lite mer höger och lite mer höger och lite mer höger. Sen, när det har blivit så, då börjar de reparera sig och gå tillbaka till vänster. Det är ungefär som att om ni låter maten stå så blir den lite dålig. Ja, vi kan låta den stå en vecka till, då kommer den att bli bra igen. Så sluta kasta maten, utan låt den stå en vecka till, då har den rättat till sig. Det blir ju spännande det. Tar man och använder den här metoden rätt så att säga, då får man åldrar som är typ mer i storleksordningen 5 000 år. 5, 6, 10 000 år och inte miljoner år som de vill få fram. Sen har man tittat på träd. Där har ni ett fint litet träd. Rävsvanstall eller bristlecone pine. De har årsringar i sig. ni vet, träd så på vintern så växer det inte så mycket och på sommaren växer det mycket. Så på sommaren så blir det en ljus ring av trä i trädet. Och på hösten när det växer lite så blir det lite mörkt på slutet. Och sådana där årsringar brukar man räkna på. Och så brukar man jämföra det med kol-14. Och då får man så där. Jag ska förklara vad det är för någonting snart. Alltså, om man gör mätningar på någonting, så det är väl ofta som mätningarna inte blir exakt som verkligheten, utan det kan variera lite grann upp och ner. En mätning blir aldrig helt perfekt. Kanske det finns några som är det, men ofta är det upp och ner. Men i det här fallet så blir det inte så där lite upp och lite ner, utan det blir upp, 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 och sen hoppar den ner. Och sen upp, 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 och så hoppar den ner. Och så upp, 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 och så hoppar den ner. Jättekonstigt. Vad är det som har hänt? Jo, när de har försökt få allting att bli gammalt. När de har satt ihop en massa träd, för det är det de har gjort. De har tagit träd med årsringar. Och så har de sett att det här trädet hade 5 år och det hade 5 år. Och tittar man på dem så egentligen så kanske de är lika gamla. Man skulle sätta dem emot varandra. Men då får man för låg ålder. Så då har man gjort så att man har satt dem efter varandra istället. Jaha. Så då får man istället för bara 5 år och båda två träden är 5 år, så då får man ju 10 år. Wow, det blir längre. Men då när man ska datera, då får man ju 1, 2, 3, 4, 5 år. Och sen, oj, hopp ner till 1, 2, 3, 4, 5 år igen. Det är då man får hopp, hopp, hopp. Och det där verkar de inte ha upptäckt själva. Sen när de visar det där för oss, då har de tagit bort alla de där hoppen. Och så har de bara gjort en liten jämn kurva. Men jag har alltså gått tillbaka till ursprunget som de där jämna kurvorna bygger på. Hopp, hopp, hopp. Då blev det inte lika roligt. Om man tror att allt är gammalt. Sen vet man också att sådana här årsringar i träd kan faktiskt bildas flera varje år. Sen brukar man räkna på lera också. Under våren så smälter det mycket och då transporteras det mycket ljust material. Sen på vintern, hösten och vintern, då var det smälter inte så mycket. Så då blir det lite grövre, nej, lite finare material, ofta lera som bildades. Så då menar man att det här vita, det är ett sommarlager och så ett vinterlager, sommarlager, vinterlager, sommarlager, vinterlager. Och så hittar man en massa sådana här lager på en massa olika platser. Flera tusen platser. Och så lägger man ihop lagren på varandra och då får man en massa åldrar. Problemet är att man kan lägga ihop de där lagren fel, precis som med de här träden. Hopp, 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 hopp. Och flera gånger har man fått ändra på, ja, flera tusen år. Men det finns något annat intressant i de här lagren. Här är ett ställe som jag var och undersökte, fast ja, det här är inte mina foton, men det är från samma plats. Och när man tittar i de här lagren som sägs vara årliga, ett varje år, så ser man det här. Vad är det för någonting? Det är som vågor inne i lagret. De där vågorna bildas bara när det är massor av sand som väldigt snabbt avsätts i starkt strömmande vatten. Fast de säger att det här är årligt. Det kan inte vara årligt. Det kan vara minuter. Kan det vara. Minuter eller timmar är svårt att veta exakt. Men det är jättesnabbt. Och sen hittar man, det här vet jag inte om ni ser och förstår, va? Men jag vill ni ska förstå, det här är häftigt. Och alltså, de här lagren som man säger ska bildas mörka, ljusa, ett varje år. Här finns de också, men de ligger som i en fyrkant. Oj, hur kan de bildas så där i en fyrkant? Jo, enda sättet är om massor av vatten, oerhört jättesnabbt, kommer under massor av sand och lera och kalk. Så vad händer om man har massor av tryck på vattnet? Jo, det sprutar iväg åt olika håll. Och det är det som har hänt där. Det har sprutat iväg och då har inte lagren blivit så här ovanpå varandra, utan det har blivit runt den här underjordiska sprutfloden, eller vad man nu ska kalla det. Väldigt konstiga år annars. Det här kan inte vara årligt. Och här har ni mer sådana exempel. Det här svarta säger man är ett vinterlager som har bildats oerhört långsamt. Men varför ser det ut så här? Och så där. Jo, här är en sån här... Det som har hänt är att jättestora mängder med vatten väldigt snabbt har fastnat under massor av sand och lera. Och när trycket har bildats så har det blivit så mycket tryck så bara har det forsat ut, sprutat ut som en vulkan. Inga årtusenden här. Det är jättesnabbt. Likadant i sjöar, sådana här lager. Det här är från en sjö, det andra var från istiden. Man har sett att flera lager kan bildas varje år. Det kan man alltså se med experiment idag. Tittar man på andra saker som är från istiden. Deltan som alltså bildas utanför floder och älvar. Idag är de på ett sätt, men under istiden så blev det som ja, olika lager. Det blev bottenlager, frontlager och topplager. Sådana har vi massor av över hela Sverige. Men fler i Norge. Tittar man på dem så var och en av dem kan ha bildats på kortare tid än ett år. Det finns inget som säger att det måste hålla på flera hundratusen år eller tiotusen eller något sånt. De bildas jättesnabbt. Det här är från Finland. Ni ser här på kanten av ett berg skåror i berget, som diken i berget. Varför är det så? Jo, när inlandsisarna smälte bort, då låg de så här snett ner. Och vars forsade smältvattnet? Jo, det forsade på kanten av isarna. Mellan inlandsisen och ja, bergssidan. Så då kan man se ungefär att ett år låg inlandsisen där. Sen nästa år så låg det där. Och nästa år så låg inlandsisen där. Vi kan inte veta exakt om det är årliga eller inte. Men tittar man på alla såna här rännor där smältvattnet har runnit mellan berget och inlandsisen. Så får man fram att hela inlandsisen, om de skulle vara årliga, hela inlandsisen försvann på bara några hundra år. Så börjar man titta på det. Bildades på kanske ett par hundra år, höll inte på så länge och försvann på några hundra år. Det är inte några tusentals eller miljontals så. Vi hoppar över den där. Förresten, jag kan bara säga vad det är för någonting. Äsch, fel. Det där, det är en drumlin. Inte en drummel, utan en drumlin. Det är som... avlånga former som bildas under isarna. Det verkar vara speciellt ganska snabbt på slutet utav en is eller vid kanterna utav den, men det kan bildas på andra ställen också. När inlandsisarna smälte bort, då kom det massor av smältvatten. Det här är sånt som transporteras av smältvatten. Det här fotot har min hustru tagit. Så ni ser inte henne, ni ser mig. Rullstensåsar som går över hela från fjällen och ner till kusterna och finns såna här över södra Sverige massor. Men de ser ut som att de bara har bildats en gång. Om inlandsisen håller på jättelänge och det har gått fram och tillbaka som de ser, då borde man hitta lite såna smältvattensälvar lite här och där. Men det verkar som att först har det blivit en stor istid och sen har det blivit en snabb avsmältning. De är inte så störda, de här åsarna av inlandsisen. Här har ni då södra Sverige kan man se såna här åsar och norra Sverige. Vi ska se, vi ska hoppa över det där. Fjordar. Det är någonting som de säger har tagit lång tid på sig att bildas. Det här är en fjord. Ni har väl sett en fjord de flesta av er, antingen när ni varit i Norge eller på bild. Som en lång havsvik med den inlandsisen som har grävt ut den. Och sen ute vid kusten så blir det som, det är som djupast här en bit in och sen ute vid kusten blir det som en kant så att det verkar som att is har åkt ner den och grävt ur den och sen när det kommit mot havet så har isen lättat från botten och så blir det som, ja, det blir som ett tråg helt enkelt, en lång grop. Vi ska prata lite grann om sådana sen. Om man räknar på hur lång tid istiden skulle ha hållit på. Alltså idag kan vi titta på inlandsisar och glaciärer och se hur snabbt nöter de ner berg, hur snabbt bildar de saker. Och så jämför vi med det som bildades under vår istid. Så, morän, alltså krossat berg. Medeldjupet är ungefär 10 meter. Bildningshastighet idag, en halv centimeter till 3 meter per år ungefär. Hur lång tid behövs för hela istiden? Ja, någonstans mellan 3 år och 2000 år. Hade den hållit på i 10 000 eller 100 000 som de ser, då skulle vi haft oerhörda mängder med krossat berg. Nednötning av sediment. Ja, ingen vet hur lång tid det är. Men det bildas 1-3 meter i år. Nednötning av berggrunden. Här så tänker sig evolutionisterna att de här långa, långa fjordarna som är väldigt djupa, flera hundra meter, att de har grävts ut väldigt långsamt. Om vi tittar på hur snabbt saker nöts ner idag. På vissa ställen så går det bara millimeter nednötning. På vissa ställen centimeter. Men rekordet är 1,2 meter per år. Att en glaciär alltså gräver bort mer än en meter av berggrunden per år. Men det är inte i en fjord utan på andra ställen. I en fjord skulle det kanske gått fortare. Så räknar man på någon millimeter per år, då får man ungefär vad evolutionisterna vill ha. Men annars, ja, räknar man på rekordet så får man ner till 500 meter per år. Men jag ska visa er något strax. Drumliner, en sån där drummel, en sån där avlång sak. De från inlandsisen är 50 meter höga, 1 kilometer långa. Hur snabbt bildas de idag? 10 meter högt och 1 kilometer på 7 år. Så hela inlandsisen, alla sådana här avlånga saker, 35 år behöver man bara. Ju mer man tittar på saker, ju mer ser man att det behövs ingen lång tid. Nu lite snygga bilder igen från Norge. Fjordar. Uppe i Lofoten finns det superminifjordar. Titta på de här bergen. De verkar ha strukturerna på berget pekar ner hitåt. Det är inte sådana här plana berg eller rundade berg, utan de har strukturer i sig som pekar ner hit. Och vad är det här bakom? Jo, här bakom är en fjord. En minifjord. När man börjar titta på de fjordar som är mindre så ser man de verkar inte ha bildats på grund av att en inlandsis har nött ner ett jämnt, hårt berg. Utan strukturen i berget är sån att det släpper, det lossnar i den här riktningen. Så en inlandsis kommer att gräva ut efter bergets struktur. Och då kan det gå, ja, egentligen hur snabbt som helst. Det här är samma fjord. Den här är längst ner i fjorden där man ser den här lilla förhöjningen som är på slutet. Och här har vi den minsta minifjorden jag hittade. Här ser ni berget pekar rakt ner så här. Här har en glaciär varit i kanten och sen har den grävt ur här nere och sen har vi en höjdkant här. Den har grävt ut en superminifjord. Alltså, tittar man på strukturerna så ser det inte ut som att det bara har varit något som har grävt ut sakta men säkert under lång tid. Utan berget redan från början var färdigformat som en fjord och då kan det gå mycket snabbare. Så tittar man på det här så åldern som man pratar om, årmiljoner, det har vi löst. Det finns inga problem med det. Allting tyder på att det är ungt. Enda sättet att få en istid, kallt hav, nej, varmt hav utanför kall kontinent. Vi kan förklara mammutarna, vi kan förklara allting. Utsträckningen på isen, hur stor den var, kan vi förklara. Och det var inte flera istider heller. Det var, fast jag inte pratade så mycket om det, utan det var en is som gick lite grann fram och tillbaka. Vi kan tända. Vi som är... Ja, det här var lite grann krångligare. Det kan ju bero, jag tycker, eftersom jag har forskat på istiden kanske jag krånglar till det lite extra också. Men jag vet inte. Men jag hoppas ni förstod en del av det i alla fall. Det här var det krångligaste av allting jag ska säga. Så tycker ni att den där karen blir bara krångligare och krångligare så är det slut med det nu. Nästa pass ska bara handla om etik och det blir inte ens någon naturvetenskap utan det är bara varför ska jag ta hand om min broder? Men utifrån Bibeln och utifrån Darwins teorier. Så det kommer, då kan ni koppla av helt de här naturvetenskapliga delarna om ni tycker att det är krångligt. Någon fråga om det jag sagt. Där har vi en ivrig...
Har du gjort grundvatten?
Grundvattnet?
Vårt dricksvatten.
Ja, alltså att vi har bra dricksvatten här beror ju på att... Nej, det är kanske ingen som fattar det. Alltså grundvattnet ligger ju inte under kontinenterna. Det ligger ju i de ytliga lagren. Så om kontinenterna driver omkring så påverkas inte grundvattnet. Det händer ingenting med det. Ja, det kanske blir lite skakat, men det är inte så farligt.
Det räcker.
Det räcker ju. Inga problem. Någon fler fråga? Där har vi en fråga, ja. Vad jag säger om de metoderna. Det där blir nästa pass. Efter, vi ska ha en liten paus nu. Ja. Alltså det här med islager. Man säger att det bildas också ett. På vintern blir det, snöar det ju. Och på sommaren tinar det ju. Det förstår alla. Men då tänker man sig att på vintern så snöar det. Och sen tinar det lite grann på sommaren. Och så nästa år så snöar det lite grann. Och så tinar det lite grann på vintern. Så då blir det ett islager för varje år. Tänker man sig ungefär. Men man kan till och med gå ut idag. Och se, i alla fall uppe i Norrland. Att det bildas flera lager. På vår lilla bod just utanför oss. Gör man ett tvärsnitt där så kan man se att. Vissa dagar snöar det ju. Och andra dagar är det ju tö. Så vi, jag vet inte om vi hade 10 lager som bildades på vår bod under ett år. Det var ju inte en glaciär. Men det var ju alltså 10 olika lager. De här lagren, de daterar man genom att jämföra med andra metoder. De är inte daterade självständigt så att säga. Längst upp hittar man lager. Längre ner hittar du inga lager. Utan då bara anser man att det har varit och så försöker man hitta kurvor av klimat och andra saker. Så försöker man passa in de här kurvorna i varann. Men grundmetoden, det är radiometriska dateringsmetoder som jag ska prata lite grann om sen. Och problemet med dem är att man får samma ålder när man bestämmer saker på sånt som är nutida, på sånt som är gammalt. Jag ska visa er några saker sen. Men allting handlar om att man passar in det. Jag gjorde en avhandling för en professor i Kanada. Han var inte kristen. Men han var... Jag kan inte svara på att han var ateist. Men, för vi pratade inte religion. Han tyckte inte om att prata religion. Och han var som chef för alla dateringsmetoder. Så fort någon forskare hittade på en dateringsmetod så skickade han det till honom. Och så såg han till att det publicerades. Men han skrev, fast det hade jag redan listat ut, att det finns några metoder som man anser vara absoluta. Och sen alla andra 100 eller 100-tals metoder, de passar man bara in i tidsskalan. Och det här med islager, det är en sån metod. De plan som landade på istäcket under andra världskriget, det var några där som nödlandade. De hittar man nu djupt ner var det. Var det 35 meter eller var det 70 meter ner i lagren? Och de har alltså inte sjunkit ner så att vingarna är uppåtböjda eller något sånt där. Utan de har helt enkelt bara åkt ner därför att det har snöat ovanpå dem. Och som sagt var under ett sånt här snabb istid. Om det var en snabb istid så skulle det vara många klimatskiftningar. Så att någon dag kunde det vara varmt och någon dag kunde det vara kallt. Så det skulle kunna bildas flera lager ovanpå varann. Men som sagt, för de djupaste lagren, där ser man inga lager. Utan då är det bara, tolkar man in då. Och så ser man att det är lite olika temperatur. Fast det är också en tolkning. Och så tolkar man in det i en tidsskala som man har. Om du vill ha något djupare om det så kan du söka på Mike Ward på nätet. Och så han har skrivit... Han har skrivit 17 böcker och 300 artiklar. Det tar väl ett tag innan du hittar igen de som handlar om just det kanske. Men om du mejlar till mig så kan jag hjälpa dig så att du får fram det. Jag har skrivit inte så mycket om det i mina böcker. Men han har skrivit mycket om det. Du kan ta en sån där reklamlapp om vårt museum, dinosaurier.nu. Där finns en kontaktsida. Ta kontakt så kan jag skicka dig mer. Om du är professor i geologi och sysslar med just de frågorna, då skickar jag dig något krångligare. Om du är som de flesta av oss, så skickar jag dig något enklare så du ser grundprinciperna. Ja. Jag tycker vi tar paus till klockan 4. Tycker ni inte det också? Ja, vad bra att ni håller med mig.